Jesus är verkligen aktuell idag. Jag vet inte om det var några av er som läste helgbilagan förra helgen från Aftonbladet. Det var 16 sidor om fallet Jesus. Ungefär som om en journalist skulle ha följt vad som hände. Tänk att Aftonbladet aktualiserar Jesus på det sättet. För mig själv som ung student i gymnasiet så blev det här med uppståndelsen faktiskt en nyckelfråga i min kristna tro. Antingen hade Jesus uppstått precis som Bibeln säger och då var kristen tro på riktigt. Min tro på Jesus den gjorde verkligen skillnad mellan liv och död. Eller så var han bara den här ovanliga människan som dog men sen var det slut. Och i så fall så var hela det kristna livet en enda stor bluff. Kanske en skön känsla men inte så mycket mer. Och när jag började studera det här och jag gjorde sen ett specialarbete som det hette på den tiden, Jesus från Nazaret, vem var han? Så märkte jag att jag var inte ensam med den här tanken. Utan det var många som hade tänkt precis likadant. Först och främst så kunde jag identifiera mig med aposteln Paulus. Förutom den text som vi just har läst så har Paulus mycket att säga om uppståndelsen. Och bland annat säger han så här i 1 Korinthierbrevet 15 från vers 12. Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös. Och ni är nu kvar i era synder. Då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Det är väldigt starka ord. Men, säger Paulus, nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Jag tänker på också flera andra som precis som Paulus har tänkt så här. Om nu Jesus verkligen inte har uppstått, ja men då är allting fullständigt meningslöst. Jag tänker på Frank Morrison, den skeptiske journalisten som insåg att skulle man sätta in en dödsstöt mot kristendomen så gällde det att motbevisa uppståndelsen. Och han började då med att ingående studera allt han hittade om uppståndelsen. Och det slutade tvärtom. Med att han totalt bytte uppfattning i frågan. Han blev en personlig troende och skrev boken Who Moved the Stone? Vem flyttade på stenen? En bok som har influerat mig och tusentals andra. Därför att nyckelfrågan är, har uppståndelsen verkligen ägt rum? Har Gud gripit in? Har han besegrat döden som är det ultimata slutet? I så fall så är det som det står här, då förändrar uppståndelsen allt. Om inte, ja men då är det en skön känsla kanske, det är lite fina symboler. Men det hjälper mig inte när livet krisar. En annan bok som tar upp det här det är Lee Strobel, Vilken Jesus ska jag tro på? En bok jag varmt kan rekommendera. Han synar alla de argument som har anförts mot Jesus, den som möts på Bibelns blad. Och vid ett tillfälle så sitter han ner med en man som heter Mikael Licona, expert på Nya Testamentet, för just ett samtal om Jesu uppståndelse. Och där kommer de överens om fem minimifakta, alltså som orubbliga vägvisare som visar att Jesus verkligen har uppstått. Ibland tror jag det är nyttigt för oss att påminna oss om det här. När det kommer tvivel och frågor och när vår tro, när din och min tro blir ifrågasatt. Vilka är de här fem minimifakta? Det första vägvisaren är att Jesus verkligen dog där på korset. Och här har vi inte bara de fyra evangeliernas absolut samstämmiga vittnesbörd, utan det finns också bekräftat, till exempel av historikern Tacitus, som skrev att Jesus led det yttersta straffet under Tiberius regeringsperiod. En annan är Josefus, en historisk judeskrivare, historieskrivare, en jude. Han säger: korsfästelse var en oerhört grym avrättningsmetod. En annan romare, Cicero, ni kanske har hört hans namn, han kallar korset så grymt och så vidrigt att själva ordet kors borde avlägsnas, inte bara från en romersk medborgares person, utan från hans tankar, hans ögon och hans öron. Så det är rätt så märkligt att vi har den grymmaste avrättningssymbolen som vår symbol. Alltså, tänk om vi hade elektriska stolen här framme som en symbol över altaret, då skulle vi haja till, eller hur? Och på den tiden skulle romarna haja till lika mycket när de såg ett kors. Det var det grymmaste de visste. För oss har det ju blivit segerns symbol, därför att Jesus stod där. De romerska soldaterna var hårdföra, de var vana vid avrättningar. Och de stack spjutet i hans sida. Det kom ut blod och vatten, säkra tecken på att han var död. Forskare världen över är överväldigande överens om att Jesus verkligen dog där på ett kors. Därom råder inget tvivel om man vill vara ärlig mot allt det som vittnesbörden säger. Det är den första vägvisaren. Den andra, det är den här att över 500 lärjungar har ett samstämmigt vittnesbörd. Alla berättar om samma sak. I första Korinthierbrevet 15 så räknar Paulus upp flera av de här vittnena. Jag meddelar er och vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Och så säger han: bland det första jag förde vidare till er var detta, som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas, alltså Petrus, och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Han hade inte så höga tankar om sig själv, därför att han hade förföljt Guds församling. Mer om det senare. Men Paulus säger: de flesta är nu i livet. När Paulus skrev detta kunde man alltså kontakta dem, man kunde korsförhöra dem och få intygat att de verkligen hade sett Jesus. Och över 500 personer kan ju inte hallucinera. Man har gjort olika experiment om det här med hallucination. Och då visade det sig att det drabbar liksom bara en person i taget, samma hallucination. Det kan inte drabba flera på en gång. Och det starkaste är nog ändå det som vi hörde Gunvor läsa här i början. Ett antal kvinnor som var de första vid graven, som får möta ängelns budskap: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och kvinnor på den tiden, de var väldigt opålitliga som vittnen. Så var det i romartiden. De räknades inte. Och ni ser, lärjungarna, de var ju så fyllda av den tidens fördomar, som tyckte att Nej, de här kvinnorna, de har nog sovit för lite. De är nog så trötta som de har sett i syne. Det är bara tomt prat. Och så trodde de inte på dem. Hade det här varit uppdiktat så hade ju inte Lukas och de andra valt att låta kvinnorna vara de första vittnena. Absolut inte. Då hade de låtit Petrus och Johannes och de andra liksom auktoriteterna vara de första. Men här var det kvinnorna. Och varför lärjungarna inte trodde på dem, det ser vi ju sen. Det var ju bara två som sprang dit för att kolla, eller hur? Det var Petrus och Johannes. De andra brydde sig inte ens om att kolla. Så lite trodde de. Petrus och Johannes sprang. Och det står att Johannes sprang fortare. Och han liksom bara lutade sig in. Och såg. Petrus han gick, kom senare flåsande och rakt in i graven. Och såg linnebindlarna ligga där vid sidan. Och det står han såg. Och han förundrades. Men Johannes gick in. Och så står det han såg. Och han trodde. Och så har vi alla de andra ögonvittnesberättelserna. Och sedan apostlarnas samstämmiga vittnesbörd i apostlärningarna och i breven. Och det var deras centrala budskap. Honom korsfäster ni, men honom har Gud uppväckt. Och de var redo att ge sina liv för detta. Det här är en otroligt stark vägvisare till att Jesus verkligen uppstod. Nästa märkliga vägvisare är det här. Tänk att en förföljare som Paulus kunde bli omvänd. Det här är en fullständigt osannolik berättelse. Paulus var rasande. Han var fullständigt rasande över de första kristnas förkunnelse om Jesus som Messias. Vi läser i Apostlagärningarnas 8:3 att han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus och släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Och sen i kapitel 9, vers 1 står det faktiskt att han rasade av mordlust mot Herrens lärjungar. Och bad om fullmakt att få åka ända till Damaskus. Han var nere i Jerusalem, det var en lång väg till Damaskus. Ända dit vill han åka. För att kolla om det fanns kristna där som han kunde fängsla och föra tillbaka till fängelset i Jerusalem. En mera ofullständigt, fullkomligt otänkbar kandidat att bli en kristen. Ja, det finns inte. Det finns inte. Han var fast besluten, det här skulle helt utplånas. Och så händer det osannolika. Han möter Jesus där på Damaskusvägen i ett bländande ljussken. Ungefär som när Moses mötte Gud i den brinnande busken. Och så blir förföljaren Paulus radikalt omvänd. Han, förföljaren, blir nu det mest ivriga vittnet om Jesu uppståndelse. Den tredje vägvisaren, eller minimifaktorn som de brukar säga, forskarna, som visar att Jesus verkligen uppstod igen, det är den skeptiske Jakob, Jesus brors omvändelse. Därför att Jakob, Jesus bror, han var verkligen skeptisk mot sin bror under sin levnad. Tillsammans med sina bröder och sin mor kom han vid ett tillfälle för att ta hem galningen från Nasaret. Ja, om du inte tror vad jag säger så läser vi i Markus kapitel 3 och där står det i vers 21. Hans anhöriga fick höra att Jesus var på ett ställe och de gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Och så stod han med familjen där med sin mor. Det är till och med Maria alltså. Lät sig influeras av Jesu bröder. Han är galen. Han är fullständigt från sina sinnen. Vi måste ta hem honom igen. Till Nasaret. Och vi läser sen i Johannes 7:5. Där det står tydligt. Inte heller hans bröder trodde på honom. Och man kan undra hur kom det sig. Och någon sa så här. Om jag hade en bror som var helt perfekt skulle jag också hata honom. Kanske ligger något i det. Och dessutom en bror som kom med så otroliga påståenden om sig själv. Har du tänkt på det att det egentligen var rätt så pinsamt för Jesus att inte ens hans egen familj trodde på honom? Han hade inte dem med sig. Och hade det inte varit sant så hade inte evangelisterna tagit med det i sina berättelser. Vad var det då som hände? Jo, Jakob, denne skeptiker, efter uppståndelsen så får han ett möte med Jesus. Ett möte som fullständigt förändrar allt och som gör att till och med Jakob blir en kristen. Och inte bara det, han blir ledare för församlingen i Jerusalem. Och både kristna och inte kristna källor bekräftar att Jakob till slut dör som en martyr. Den skeptiske brodern kommer till tro på sin bror till slut. Och så har vi den sista vägvisaren. Graven var och förblev tom. Jesus avrättades i Jerusalem, begravdes i Jerusalem och i samma stad proklamerade lärjungarna frimodigt inför hela folket: han har uppstått. Om man hade kunnat producera Jesu kropp så hade man absolut gjort det. Men graven var och förblev tom. Och därför så kom ju de skriftlärda med denna märkliga ursäkt som de sedan spred bland judarna. Och det står i Matteus att så tog de än idag att lärjungarna hade kommit och stulit kroppen medan soldaterna sov. Något mer orimligt fanns ju inte. Att en grupp förskräckta och skrämda lärjungar skulle ha kunnat ta sig förbi en romersk vaktstyrka, bryta inseglet som Pilatus hade lett sätta dit och så rulla undan en sten som vägde flera ton och ingen soldat vaknade. Det var en så löjlig ursäkt som mera löjligt finns inte, och ändå spred sig detta. Man kunde inte förklara vart hade kroppen tagit vägen. Den enda rimliga förklaringen var att han hade uppstått igen. Där har du fem minimifakta som står där som orubbliga vägvisare och pekar åt exakt samma håll. Graven är tom. Jesus har uppstått från de döda. Han lever och har besegrat döden. Men inga fakta i världen kan förvandla en människa, eller hur? Förvandlingen kommer ju i det personliga mötet med den uppståndne. Thomas hörde alla de andra berätta, men han kunde liksom inte tro förrän han själv fick möta Jesus och fick bekänna: min Herre och min Gud. Det var i det personliga mötet som förvandlingen ägde rum. Och det finns ett talesätt, och du har säkert hört det: om Jesus hade fötts 1000 gånger i Betlehem men inte i mitt hjärta, då hade jag missat allt. Och jag tror att vi kan säga samma sak om uppståndelsen. Om Jesus hade uppstått 1000 gånger men jag inte hade fått ett personligt möte med den uppståndne Jesus, då hade jag missat allt. Om Jesus hade uppstått 1000 gånger och du inte hade fått det här personliga mötet med honom, då hade du också missat allt. Vissheten om att Jesus lever, det försäkrar mig, och jag hoppas dig också, om att du är förlåten. Att Gud har tagit emot det Jesus gjorde på korset. Att min skuld är utplånad och jag är fri. Vissheten om att Jesus lever, det är det som ger hopp, eller hur? Det är det som ger en glädje som ingenting i den här världen kan ta ifrån mig. Vissheten om att Jesus lever, det är det som övertygar om att han är med faktiskt alla dagar, ända till tidens slut. Och att ingenting, inte ens döden, kan skilja mig från hans kärlek. Det är vissheten att Jesus lever som får mig att böja mina knän för honom och bekänna precis som Thomas, min Herre, min Gud. Och vissheten om att Jesus lever, det ger mig den här längtan att överlåta mig åt honom varje dag. För att tjäna honom med allt jag är och har mitt i vardagen. Eller som Paulus säger, var fasta och orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet ju att det ni gör är inte förgäves, därför att Jesus lever. Och vissheten om att Jesus lever, det föder en längtan att allt fler ska lära känna honom och böja sina knän för honom. Så glad påsk! Han är uppstånden. I be. Herre, vi tackar dig. Vi upphöjer dig, vi ärar dig. Vi böjer oss inför dig. Därför att det är inte bara de här fakta som vi vet om, utan också att vi själva har fått möta dig den uppståndne. Tack Jesus, för att det inte bara är en historisk verklighet, utan du lever. Jag har fått möta dig, fått böja mina knän för dig, fått säga precis som Thomas, min Herre och min Gud. Och tack för att jag får vara förlåten. Och tack för att din död på korset, den gäller. Förlåtelsen gäller. Det nya livet, hoppet, allt detta som jag har trott på, det är sant. Därför att du själv står där som en garant. För att det här är ingen saga. Det är ingen dikt. Det är ingen känsla bara. Utan det är verklighet. Och tack för att en dag ska vi få leva tillsammans med dig. Och vandra tillsammans med dig. Med uppståndna kroppar. Därför att du vann seger över döden. Halleluja. Amen.